Underbart, tack så mycket. Gud, han är alltid nära oss. Det är ett härligt löfte att få ha. Kul att se er igen. Och för varje söndag som går så ser jag nya ansikten. Ha förbarmande med mig om jag inte kommer ihåg vad ni heter. Men jag ska försöka säga mitt hej. Hej till er alla nu som jag inte har sett förut. Vad roligt att se er. Jakob heter jag och är ju ny pastor här i Skärgårdskyrkan. Så roligt. Idag är vi halva gruppen, höll jag på att säga. Idag vaknade vår dotter och var förkyld. Så de fick stanna hemma, Hanna och Lydia. Men grabbarna ville med. Idag var det söndagsskola, så nu var de redo för att vara med på det. Som ni hörde så sätter vi igång en predikoserie utifrån Bergspredikan under några veckor här. Och som ni också hörde så sänder vi inte från YouTube, utan vi tänker sätta oss ner och fundera lite hur vi arbetar med det framöver. Så att vi vet vad vi gör och hur vi gör det på bästa sätt. Men hemsidan håller vi på att uppdatera och bygga mycket på. Så att gå in gärna där och se vad som händer. I kalender och bland barnen, där står datumerna för söndagsskolan. Där kan ni lyssna på predikan också i efterhand. Under de senaste söndagarna så har jag predikat utifrån lite olika berättelser där Jesus möter människor, där han bland annat mötte Zacchaeus, där han talade utifrån berättelsen om den förlorade sonen och den hemmablinda sonen. Eller den hemmavarande sonen, beroende på hur man ser på bilden och på berättelsen. Att försöka lyfta upp de här olika bilderna av hur Jesus möter människor. Vad som sker i mötet med Jesus. Och gång på gång när jag läser Bibeln så blir jag fascinerad och väldigt tacksam. Att du och jag, vi kan komma i vilken livssituation som helst. Och det Gud inte kräver av oss, det är att vi ska komma tillbaka till honom perfekta. Utan det Gud gör är att han möter oss där vi är. Visst är det underbart att veta det. Så oavsett var du befinner dig någonstans i ditt liv just nu, vad du har med i ditt bagage, så ska du veta just detta. Att Gud vill möta dig där du är. Och han har en tanke och en plan för ditt och mitt liv. Att tro på Gud, att leva tillsammans med Jesus, ja, men det pratar ju vi ofta om. Allt ifrån söndagsskolan och ända upp till hög ålder. Om att Gud är med, att Gud älskar oss, att Gud bryr sig om oss, att vi kan få en relation med honom och så vidare. Men då kanske någon känner mer än likt jag kan känna ibland att, men hur är det där möjligt? Det där låter ju nästan ibland för bra för att vara sant. Hur funkar egentligen tron när det liksom är kämpigt och när det är tufft? Och vad är det på något sätt som Gud längtar efter i våra liv? Och därför har jag känt att vi ska inleda den här hösten med att prata just utifrån Bergspredikan. Bergspredikan som har tre kapitel, kapitel 5, 6 och 7. Som egentligen inte är så jättelångt. Det tar ungefär kanske 10 minuter, kvart, om man vill läsa liksom någorlunda. Vill man läsa ännu snabbare kan man säkert plöja igenom det på 5 minuter. Men när du börjar att läsa Bergspredikan så är det ganska matat med väldigt mycket innehåll. Och det är det här vi ska försöka att arbeta oss igenom nu under några veckor. Jag skulle vilja uppmuntra dig som brukar läsa din bibel eller som inte brukar läsa din bibel att ta vara på den här serien. Läs hemma. Följ med i texterna. Läs. Har du läst igenom under den här veckan som kommer så läs igen. Eller så stannar ni bara upp vid några enkla verser. Gemenskapsgrupperna där vi möts och samlas, ta vara på detta. Följ med och läs tillsammans med oss. Den stora frågan när det kommer till kristen tro är ju helt enkelt, vad får Jesu ord och Jesu liv och det som han inbjuder oss till för konsekvenser i verkligheten? Och för att förstå vårt vad Jesus säger, eller hur han säger det, så tänker jag att vi måste också förstå varför han säger det. För det kanske vi blir varse om när vi läser vissa texter från Jesus, att vi undrar, men varför? Varför är det på detta sättet? förstå vad Jesus verkligen försöker säga. Och idag skulle jag vilja börja med de första 12 verserna ifrån Matteus evangeliet, kapitel 5 och vers 1-12. Och det står så här. När Jesus såg folkskaran gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för att de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Herre, nu ber vi att ditt ord ska få tala in i våra liv. Gör det synligt för oss, Herre. Helige Ande, måla Jesus för oss så att vi förstår vad livet med dig verkligen innebär. I Jesu namn. Amen. Ja, min bön för mitt liv, det är ju att få förstå och fördjupa min relation med Gud. Och det hoppas jag också är din bön. Att vi ska få växa som kristna, som Guds församling. Men där också våran tro kan få konsekvenser för våran omgivning. Där vi förstår varför Jesus säger det han säger. Varje vers som Jesus säger i bergspredikan upptäcker jag, det är så mycket som går att säga om. Bergspredikan, den har kallats bland annat den största juvelen i kronan av Jesu undervisning. Det tycker jag är vackert sagt. Den största juvelen i kronan av Jesu undervisning. Och studiebibeln som liksom går på djupet av grundtexten, som jag kommer citera mycket ifrån under mina predikningar, säger bland annat så här, att här i bergspredikan finner vi kristendomens etik, moraliska lag. Oj, 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 tänker man kanske då. Och i de inledande två första verserna som vi precis läste så ger Jesus en ganska tydlig förklaring hur viktig hans undervisning är. Till de som lyssnade där och då, men självklart till dig och mig som läser det idag. Och det kan vi se utifrån tre olika situationer. Dels så läste vi att Jesus, han satte sig ner. Ofta så ställer ju vi oss som predikar upp i talarstolen, men Jesus satte sig ner. Och det var ett bevis på, oftast när en rabbi, en lärare talade, då satte man sig ner, som var ett bevis på att man hade något mycket viktigt att säga. Det kan ni notera gång på gång när de sitter och samtalar där i Bibeln, att de sätter sig ner. Det andra var det att Jesus började undervisa, och ordet undervisa i grundtexten visar på att Jesus hade något mycket allvarligt att säga. Det här var allvarliga saker, det här var inte enkla, lättsmälta saker, utan det här var någonting som Jesus verkligen ville få sagt. Och det tredje var ju att han satte sig vid ett berg, på bergsluttningen. Och berg då som förknippades för judarna med uppenbarelser från Gud. Exempelvis så läser vi i Gamla testamentet om hur Mose fick stentavlorna från Herren på ett berg. Så det är viktiga ord Jesus talar om här. Jag vet inte vad som gör dig salig, eller om man skulle använda ett lite modernare ord kanske. Jag vet inte om ni går runt och säger till varandra, är du salig idag? Om du säger det till din fru eller till din man på morgonen, väldigt vad salig du ser ut idag. Ja, ett annat ord, kanske mer modernt, är ju lycklig. Att vara lycklig. Du behöver inte säga det rakt ut, men vad är det som gör dig och mig lycklig? Är det den senaste mobiltelefonen? Eller det senaste jag köpte in, det var hörlurar som trådlösa där man kunde ta bort brusreducering. Och jag trodde man kunde plocka bort allt gnäll från barnen också, men den knappen har jag inte ännu upptäckt. Men det blir det mer dämpat, så det är fantastiskt. Är det en sån grej där du lyckas att ringa fel till massa människor också utan att du ens lägger märke till det? Är det kläderna du precis har köpt som gör dig lycklig? Är det ditt hus? Är det bilen? Är det båten? Eller en elcykel som verkar vara väldigt populärt nu? Eller är det familjen som gör dig lycklig? Barnen eller barnbarnen? Ditt äktenskap, din relation? Eller är det allt det där och lite till? För hur definierar vi lycka? För ofta är det så att vi relaterar till någonting som vi kanske har, någonting som vi får. Om några dagar så fyller min äldste son 12 år och han har pratat ganska länge om vad han önskar sig och vill ha. Och oftast är det så att det är saker som vi kan ta på, någonting som vi längtar efter som gör oss lyckliga. Ibland så handlar det om en känsla som kan göra oss lycklig. Det behöver inte vara baserat på någon fysisk händelse eller en fysiska saker, utan mer lycklig för att man är lycklig. Det är ju en fantastisk egenskap om man känner så. Men även om lycka på ett sätt kan ha med saker att göra, någonting som jag får eller i relation till andra eller en känsla, så är det inte det Jesus talar om här. Det handlar inte om hur vi känner, att vi känner oss lyckliga över någonting. Salig kan vara ett generellt uttryck för lycka, men betyder så mycket mer. Och Jesus, han använder det grekiska ordet makarios. Jag vet inte alls om jag uttalar det, ursäkta alla grekisktalande människor. Makarios kanske man säger. Och studiebibeln igen säger att ordet ger uttryck för en form av glädje som är ren och oförfalskad, fullständigt oberoende av skiftande förhållanden runt omkring. Aj då, stackars känslomänniskor. Jag är en känslomänniska. Det har tydligen inte med saker och ting som är runt omkring, de skiftande förhållandena runt omkring. Det finns en bibelöversättning som heter Amplified Bible som säger att ordet kan översättas med glad, avundsvärd och andligt lyckosam. Med glädje och tillfredsställelse över Guds välvilja och frälsning oavsett yttre omständigheter. Så det är någonting mer än hur jag känner att jag känner. Det går alltså bortom mig själv. Min egen känsla, mitt eget mående, och är istället kopplad till ett gudomligt perspektiv. Insikten i vem Gud är och vad jag äger i honom. Det är vad Jesus talar om när han talar om salighet eller lycka. För ibland kan det vara väldigt lätt att vi förknippar lycka med vad vi åstadkommer eller uträttar. Jag är så lycklig idag för att jag fick undan allt skräp i garaget. Eller jag är så lycklig för att jag har det arbetet jag har. Eller jag är så lycklig för att jag har dem jag har runt omkring mig. Och det är att vara lycklig självklart och ska inte ta sig bort från någon av oss. Men har du någon gång tänkt ibland på hur man presenterar sig i en ny bekantskap? I alla fall så gör jag det ganska många gånger. Jag säger, jag heter Jakob, vad heter du? Och så får jag svaret. Och ganska ofta som nummer två så kommer frågan, vad arbetar du med? Vad sysslar du med då? Som att det är det som är definieringen på vem man är. Någon slags identitet som på något sätt skulle förklara lite vem jag som person är. Och när jag har sagt att jag arbetar med det här och det här, så kan man någonstans, okej, han jobbar med det och han är ekonom, wow, ja, hjälp. Eller han är si eller hon är så. Och så omedvetet kanske ibland så definierar vi människor utifrån vad man är, utifrån sitt yrke. Att vi skulle tro att det var då vi fick reda på hur personen verkligen fungerade eller hur personen var. Men det ger ju inte den sanna bilden av personen bara för att vi vet ett yrke eller att vi vet ett namn. Det finns en bok hemma som jag har i bokhyllan som jag har börjat att läsa vid tillfällen som heter Alla är normala tills man lär känna dem. Tycker jag är en ganska skön titel faktiskt. För så är det ju. Alla är normala tills man lär känna dem. Vi inser, vi tänker att alla är nog perfekta eller den kyrkan där är mycket bättre. Tills vi kommer till den kyrkan eller vi kommer in i det hemmet som vi hälsar på och inser att ja, men det ser ganska ut som du gör hemma hos mig också. Alla är normala tills man lär känna dem. Och det är en ganska befriande tanke det också. Så beroende på hur det ser ut på utsidan, beroende på vad vi försöker visa upp av lycka, så är inte det alltid den rätta bilden för hur det ser ut på insidan, eller hur? Och i början av bergspredikan så visar Jesus att hemligheten bakom sann lycka eller salighet ligger faktiskt i vilka vi är. Att något som bör växa inifrån och ut och inte tvärtom. Så Jesus han börjar här, de här första verserna, att beskriva lite av vad slags människor som han längtar efter att vi ska vara. Och så börjar han att säga, salig är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Att leva fattigt är kanske inte någon som känner att man vill höra. Att inte ha ägodelar. Men det finns två grekiska ord för fattig. Det ena betyder att sakna rikedom. Alltså att behöva arbeta för sin rikedom och för sin inkomst. Men det andra ordet som används i det här sammanhanget som Jesus talar, det handlar om utfattig. Beroende av stöd från andra. Och jag har redan sagt det i förhand, jag brukar citera en man som heter Nicky Gamble som är grundare av Alfa-kursen i England. Han säger väldigt många bra saker och han har skrivit en bok just utifrån Bergspredikan som jag skulle kunna rekommendera för er var och en att läsa. Han skriver bland annat så här, att vara fattig i anden betyder inte att sakna andlig ryggrad. Snarare är det motpolen till andlig stolthet. Det är motsatsen till att säga, jag har levt ett moraliskt gott liv. En sådan person som säger så kan bara jämföra sitt liv med andra och inte med Guds standard. Och en notering i de första saligprisningarna här, som det också kallas för, de första verserna här, just kring att ordet fattig i anden nämns. Det gäller alltså någonting som jag inte har. Tänk att Jesus börjar där sin undervisning. Inte utifrån vad jag har för någonting och vad jag ska prestera, utan den som är fattig i anden, den som ingenting har, den som verkar vara tom på sig själv, tillhör himmelriket. Alltså försöker Jesus förklara att du behöver inte komma med allt du äger och har för att visa upp det för Gud. Du behöver inte komma som expert, du behöver inte komma som en perfekt kristen, vad det nu än är. Utan du får komma fattig i anden. Då kan Gud greppa tag i ditt liv och i mitt liv och göra det som han vill. Insikten i att vi är tomma inför Gud är grunden för att Gud ska göra sitt verk i oss. Och det här är ju tankesätt som är väldigt olikt den här världen som säger egentligen tvärtom. Fyll på, hitta, hämta, skaffa fram, ordna upp. Så säger Jesus precis tvärtom. För att du ska få tag på det där himmelska, så kom sådan du är. Du kan få komma tomhänt så att Herren kan få göra sitt verk i dig och mig. Han går vidare så säger han så här. Salig är de som sörjer för de ska bli tröstade. Ja, Jesus säger ju inte här att vi bara ska gå runt och vara ledsna och gråta hela tiden. Och vara bedrövade över omständigheterna. Det finns ju kristna som menar att det är den kristnes roll. Du måste vara lite mer ledsen, Jakob. Du måste förstå hur världen ser ut. Ja, jag måste förstå hur världen ser ut. Men Jesus han uppmanar oss inte att vi ska gå runt och vara ledsna hela tiden. Utan det är någonting annat som Jesus försöker komma åt. Och ibland så kanske vi också har målat den bilden i kyrkan att man ska vara väldigt andäktig. Man ska helst inte prata med någon för att förstöra friden. Jag menar tvärtom. Man ska ha roligt i kyrkan. Det ska vara glädje i kyrkan. Du får gärna le. Känner att du vill säga ditt amen så får du också göra det. Men stäng gärna av ljudet på din telefon. Men att Jesus säger att saliga är de som sörjer handlar om Att någonstans vara medveten om omständigheterna som är runt omkring. Precis det som vi nämnde om här innan, om Afghanistan och den smärta som vi ser i vårt land och i vår värld som pågår. Vi ska inte isolera oss, utan vi ska på något sätt vara medvetna om vad som sker runt omkring oss. Inte bara för att veta om det, utan för att Gud också ska få verka i oss och genom oss. Så att det kan få bli till välsignelse för dem som är runt omkring. Det Jesus säger att sörja handlar om en medvetenhet om hur saker och ting är. Både i våra egna liv, men också i vår omgivning. Att vi förstår att allt står inte rätt till. Det finns en medvetenhet. Dietrich Bonhoeffer, som har skrivit böcker, men som framförallt blev känd för att han räddade otroligt många judar undan Hitlers våld. Han har sagt så här om just den här versen. De som sörjer förstår att hur roligt det än är ombord så har båten börjat sjunka. Och när Gud, som är själva tanken och grunden bakom allt detta, när Gud får greppa tag om vårt hjärta och vi förstår hur vår värld ser ut, vad som sker med människor runt omkring, så kan han också börja verka i oss och genom oss. Och då handlar det inte bara om att en församling som vet om det, utan som vill göra en skillnad, att aktivt få vara med och förändra vår omgivning. Men, säger också bibelversen just här, att det kanske inte först och främst handlar om vad alla andra gör runt omkring, eller medvetenheten kring hur alla andra har det, utan återigen så försöker Jesus peka på att det måste börja med mig. Bergspredikans undervisning som Jesus ger är ju först främst till den som tror. Insikten i våran egen synd, insikten i våra egna tillkortakommanden och hur mycket vi behöver Gud i våra liv. Att Gud ska få förvandla oss på djupet utav våra liv. För vi vet att det har inte riktigt blivit som det var tänkt. Det var liksom i begynnelsen så blev det fel. Och då menar Jesus att det finns någonting i oss som borde på något sätt väcka våra känslor till att förstå att Gud, det är någonting annat du tänker här. Någonting annat du vill. Och så kanske vi känner ibland. Vi kanske känner den här ivern att någonting står inte rätt till. Men vi kanske inte alltid vet hur vi ska förhålla oss till det. Då kan det vara Gud som manar oss att agera. Men tack och lov så stannade vi inte vid ett sörjande, utan Jesus talar om att den som sörjer ska bli tröstad. Risken är ju att vi försöker trösta oss med så mycket saker i den här världen så att vi glömmer att trösten, den verkliga trösten, finns hos Gud. Han kan få göra sitt verk i oss. Och ordet tröst i texten har ju samma grund som tröstaren. Ett ord som Jesus använder om den helige ande. Han säger så här i Johannes evangeliet kapitel 14 och från vers 16. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Så därför handlar det inte om en allmän klapp på axeln. Att det här ordnar nog upp sig. Du behöver inte sörja mer. Du behöver inte vara ledsen. Utan det beskriver hur Gud själv vill fylla ditt och mitt liv. På djup. På riktigt. Med sig själv. Det går alltså bortom vår egen kapacitet att försöka trösta och lösa problemet på egen hand. Ingen annan kan det förutom Gud. Det är Gud som kliver in på banan och som vill göra sitt verk i oss. Så oavsett hur det ser ut i vårt liv, oavsett var vi befinner oss någonstans i livet, om det kan kännas tröstlöst eller omständigheterna ser tuffa ut runt omkring oss, så menar alltså Jesus att sorgen i våra liv kan få bli en språngbräda för Guds verk i oss. Så länge vi drar oss till honom, såklart. Då vi helt enkelt säger, Herre, du ser mitt liv, du ser mina omständigheter, gör ditt verk i mig. Och därför talar Jesus vidare om ett liv som vi får leva, då han säger att saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Ödmjukhet som inte handlar om att man ska försöka dra sig tillbaka och säga att jag är svag, jag har ingenting att komma med, jag är otillräcklig. Nej, istället där ödmjukhet handlar om att vara mild, omtänksam och är motsatsen till arrogant och egoistisk. För det kan ju vara väldigt lätt för oss ibland att vi tänker bara på oss själva. Att leva ödmjukt, det handlar om att underordna sig någon som är större än en själv. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 11 och 29: lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Och återigen så skriver Nicky Gamble så här i sin bok: ordet ödmjuk betyder bruten, men inte som ett krossat glas, utan som en häst som blivit tämd. Hos en tamhäst finns en väldig styrka som underordnat sig. Det finns någonting i ödmjukheten som kan få vara en språngbräda återigen för vad Gud kan göra i våra liv. Men inte utifrån arrogans och egoism. Vidare så säger han så här i de första verserna i Matteus evangeliet 5: salig är de som hungrar efter rättfärdigheten, för de ska bli mättade. Nu börjar han att dra åt det. Det är någonting som närmar sig himmelriket. Någonting som du och jag kan få koppla upp till, som inte handlar om att du och jag står där själva och ska försöka lösa det och bli präktiga på egen hand. Och igen så säger Nicky Gamble så här, han skriver så fantastiskt bra. I den grekiska nya testamentliga texten som står för ordet rättfärdighet. Nu ska ni höra, nu ska jag använda massa former som min fru sa till mig innan här. Förstår du själv vad du läser? Ja, typ. Men ordet för rättfärdighet står i akkusativ form och inte genitiv form. Det är ni med på, va? Om det hade stått i genitiv skulle det innebära att önska sig ett visst mått av rättfärdighet. Alltså en bit av kakan, som att det bara skulle vara en liten klick här som Jesus säger att vi kan få ta del av. Men versen som vi läser, det står i akkusativ form och betyder därmed 100% rättfärdig. Hela kakan. Alltså ska vi längta efter fullkomlig rättfärdighet. Vi ska inte nöja oss med något mindre än ett rättfärdigt liv. Det räcker inte att leva ett kristet liv när vi känner för det och annars göra vad vi vill. Ett rättfärdigt liv är rättfärdigt 24 timmar om dygnet. Det är helgjutet kristet liv som levs ut i en pågående relation där Gud påverkar allt vi gör, säger och tänker. Problemet, säger Nicky Gamble, med många av oss är att vi inte längtar tillräckligt mycket. Vi vill inte betala priset. Vi säger: Herre, gör mig helig, men inte alldeles helig riktigt än, är du snäll. Det här utmanar mig otroligt mycket. Om det är det här Jesus menar, att inte bara ta en liten del av kakan, utan hur han längtar efter hela vårt liv, så utmanar det mig något kopiöst. Jesu undervisning bygger inte på att ge oss vad vi vill ha, utan vad vi behöver. Och i slutändan så verkar det återigen vara upp till mig vad jag vill göra av det. Men när vi överlåter oss till Gud, när vi säger: Gud, du får mitt allt, då kan han börja verka i oss. Då blir det inte bara ett liv inriktat på jag, mig och mitt, utan som också kan få förmera min omgivning. För det ligger på Guds hjärtslag. Den kristna tron må vara personlig, men inte privat. Guds församling må vara en familj, men inte för inbördes beundran och där ingen annan får plats. Och sen så börjar Jesus gå ner för landning då han talar om barmhärtighet. Saliga är de barmhärtiga, för de ska se barmhärtighet. Det handlar inte om att vara allmänt snäll, utan inkluderar människor gång på gång. Att visa kärlek. Och här vänder Jesus hela paketet från att ha talat om att vi, mitt liv, mina prioriteringar. Hur han vänder och att det får bli konsekvenser för de människor som jag har runt omkring mig. En medkänsla för människor. Medlidande för någon annan. Och så säger han: saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Det här som vi talar om idag upplever jag kan kännas hårt och ibland lite svårt. Och i slutändan så tänker jag, precis som vi sa, så handlar det om ett beslut som du och jag får fatta. En vilja att leva renhjärtat handlar, som Jesus säger det, att vi kan inte leva med Gud i ena handen och världen samtidigt i andra handen och försöka parera. Utan du och jag, vi måste bestämma oss. Vad är det som kommer först i mitt liv? Att leva i världen men inte av världen. Så om vi vill leva i en relation med Jesus, så är utmaning för oss att inte låta allt annat sluka upp oss. Och Lukas evangeliet 6:45 säger, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Allt vi säger och gör, det formar oss. Så det är när vi lever helhjärtat och renhjärtat inför Gud som vi får möjligheten att se honom. Det är när vi tar bort maskerna och vi inser att i oss själva så klarar vi inte detta. Det får då bli på riktigt, inte bara någonting som jag talar om på distans, utan hur Gud kliver in i mitt liv och han får göra sitt verk i mig. Och det sista versen som jag bara vill nämna, som han säger här, det är, saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Gud inbjuder inte oss återigen till att vara perfekta människor, utan han inbjuder oss som sina barn. Men där också vårat liv som präglas av Gud inte bara handlar om oss själva, utan hur vi får leva i barmhärtighet till vår omgivning. Vi får leva renhjärtat inför Gud där vi har sagt vårt ja till honom, så att han kan få prägla oss. Då vill hans frid, hans shalom, prägla oss. Och ju mer jag läser Bergspredikan så inser jag hur mycket jag kommer till korta. Jag inser hur mycket jag faktiskt behöver Guds kärlek och nåd över mitt liv. Och jag tror att det är det som är i slutändan av allt det som Jesus försöker säga. De här verserna som vi läser i Bergspredikan kan vara tuffa och kämpiga, och vi kanske kommer få slita en hel del. Men i slutändan så längtar Gud efter ditt och mitt hjärta. Och jag hoppas att du vill vara med på den här resan. Inte som ett krav, inte som ett måste, utan för att vi ska kunna få se ännu mer allt det underbara som Gud har för oss som individer, men också som han har för oss som människor och som Guds församling. Och nu har jag pratat alldeles för länge och jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att vi ska få stanna upp här. Och vi ska alldeles strax faktiskt få fira nattvard tillsammans. Jag vet att ni brukar fira här någon gång i början av varje månad, och det ska vi göra. Och jag tänker att under förbönstunden, när vi närmar oss Gud, så kan det få bli en plats där vi återigen får lämna saker och ting till Gud. Där Gud får komma och göra sitt verk i oss igen. Där vi får säga till honom, här är jag nu. Gör ditt verk i mig. Du känner mig så väl. Du vet vad jag behöver. Och hur han får börja en ny resa tillsammans med oss. Och allt det spännande som ligger framför. Så vi ska alldeles strax lyssna på en sång. Men låt oss bara få be en kort bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Som är otroligt utmanande, Herre. Men tack för att du i slutändan, Herre, inte kräver att vi ska kunna allt till punkt och pricka, Herre. Att det ska bli statiskt och att det ska bli någonting tufft och kämpigt, Herre. Utan att du längtar efter vårat hjärta, Herre, så att du kan få göra ditt verk i oss. Nu ber jag dig, Herre. Helige Ande, kom. Kom till oss den här stunden. Och när vi också nu snart ska få kliva in och fira nattvard, Herre, så får bli en påminnelse om att det var du som gav ditt liv för oss i gemenskap med oss, Herre. Så gör ditt verk i oss, i Jesu namn.